Vi går då in på den andra lektionen. Vi har hunnit tala om en av kungarna, Josia. Och jag repeterar för att kanske att någonting sitter av det här. Att konung Josia var alltså kung 640 till 609. Vi har också nämnt kung nummer två som var kung i bara 3 månader. Nämligen Joahas. Han som fördes sedan som fånge till Egypten av farao Neko. Och så efterträddes han av Jojakim, det är den tredje kungen vi nu nämner, 609 till 598. Och då har vi inte så många kungar kvar sen till er tröst kanske. Sen ska vi bara nämna också konung Jojakin, eller Konja som han kallas av Jeremia. Både Konja och Jojakin, alltså med N på slutet. Det är bara en bokstav som skiljer från Jojakim med M. Som också var kung i bara 3 månader. Och sedan har vi slutligen den siste och onde konungen Sidkia. Det är det som vi har kvar. Och då går vi alltså till Jojakim som var kung 609 till 598. Och han måste alltså vara egyptisk lydkonung fram till 605. År 605 så vinner babylonierna såna segrar uppe i norr, uppe vid Karkemish, att det blir Nebukadnessar och babylonierna som tar över. Och därmed börjar den här perioden på 70 år som jag nämnde förut. Och Jojakim, han ville inte acceptera i längden att babylonierna skulle råda över landet. Och han försöker genom kontakter med andra riken i närheten att få till stånd en koalition och större styrka. Och han sneglar också mot Egypten, och kanske en allians med Egypten kan hjälpa mot babylonierna. Och Nebukadnessar, han tål naturligtvis inte en sån verksamhet. Han har satt sig i respekt redan år 605. Det var det året som han deporterar en del ifrån Jerusalem, och bland annat Daniel och hans 3 kamrater som ni känner till. De deporteras 605. Och när sedan Jojakim försöker att frigöra sig, så återkommer Nebukadnessar. Och då hinner Jojakim nätt och jämt dö för att slippa uppleva den deportation som äger rum 597 i mars månad ungefär. Jojakim dör, som jag sa, 598, och han efterträdes då av sin son Jojakin, eller den unge Konja. Och denne Jojakin, han kan bara vara kung i 3 månader. I mars så kommer Nebukadnessar att inta staden. Han bränner inte upp den här gången, men han deporterar massor av folk. Och han tar bland annat kungen som fånge bort till Babel. Det är den här kungen som sen kommer att bli frigiven år 561. Och det är det sista som nämns i andra konungaboken. Sedan Jojakin har deporterats så kommer då Nebukadnessar att insätta som kung en bror till Jojakins pappa. En bror till Jojakim, och det är då Sidkia. Och därmed så får vi den tredje brodern som kung. Sidkia är bror till Jojakim och är bror till Joahas. Hänger ni med nu? Så det är alltså 3 söner till Josia, den fromme Josia, som blir kungar i Juda. Sidkia blir den sista kungen. 597 från april månad ungefär fram till juli, den 18 juli 586. Då stormas staden och den bränns fullständigt ner i augusti samma år. Sidkia, han försöker i sista stund att fly genom en speciell gång under muren och ut emot Jerikos hedmarker. Men den babyloniska generalen hinner upp honom och tar honom och hans furstar och många andra, hans familj, till fånga och för dem till Nebukadnessar som har sitt kvarter längre upp i nuvarande Syrien, långt där uppe. Och där går det i fullbordan som Jeremia har sagt, till punkt och pricka. Sidkia får se sin familj slaktas inför sina ögon. Och sedan så sticker man ut ögonen på Sidkia. Och så förs han som fånge till Babel, blind. Men innan det har hänt så har Sidkia företagit sig mycket och gjort många illgärningar som vi läser mycket om hos profeten Jeremia. Det är framförallt de onda konungarna Jojakim och Sidkia som möter oss gång på gång i profeten Jeremias bok. Och det kan då vara bra att veta att Sidkia alltså blev kung 597. Att han försökte sig på ett uppror emot Nebukadnessar någon gång 593 eller 92, man vet inte så noga. Och att sedan Nebukadnessar kommer in mot landet och att han börjar belägringen av Jerusalem i slutet på 588 eller närmare bestämt i januari 587. Då börjar belägringsvallarna att kastas upp. Och sedan när egyptierna är på marsch för att hjälpa Juda, och kungen Sidkia hade ju förhandlat med egyptierna om hjälp, och när då ryktet om att egyptierna är antågande når den babyloniska hären, så häver man belägringen för en tid och går emot egyptierna. Och då tror folket i Jerusalem och Sidkia att nu är faran över. Och nu har de falska profeterna fått rätt som sa att det är ingen fara och färde. Allt står väl till. Och staden kommer inte alls att intas och brännas upp så som Jeremia har sagt. Och så börjar man med nya illgärningar igen. Man hade bland annat när det såg som värst ut tagit intryck av profetens förkunnelse, och man hade släppt slavarna fria. Enligt Mose lag så fick man ju bara ha en träl och en trälinna i 6 år. Sen så skulle de släppas fria. Men i regel brydde man sig inte om den lagen. Och nu har profeten påmint om Guds ord. Och man tänkte kanske, ja, ska ändå staden inta så kan vi lika gärna släppa dem fria. Och det gör man. Men när sedan babylonierna häver belägringen så tänker man, nej, de där är nog allt bra att ha. Och sen är man trolös och går emot det förbund som man har ingått med ed. Och så tar man tillbaka sina slavar och slavinnor. Men det blir precis som Jeremia har sagt. Babylonierna kommer strax tillbaka igen och fullföljer belägringen. Och efter 18 månaders belägring stormas staden i juli 586 och bränns upp en månad senare. Och jag har berättat vad som hände med Sidkia. När nu Juda är borta, och sen dess finns inget Juda. Det är det sista gången som det fanns ett Israel. Nordriket Israel hade ju gått under redan ungefär 723 eller 22. Och nu har alltså den sista resten Juda gått under 586. Och sen dess så är det borta. Det som sen blir, det blir olika provinser och olika distrikt. Men den gamla Davids staden, den finns inte mer. Men likväl så skulle ju Davids hyddan, Davids tältet och Davids riket upprättas igen. Men det skulle ske när David skulle återuppstå. Som Jeremia kallar Messias, David eller Davids son. Eller telningen från Isais rot som Jesaja hade förkunnat om. När han kommer, då ska tältet, den stora hyddan, det stora Davidsriket upprättas igen. Men då blir det ett rike med en kvarleva, en troende rest ifrån alla folkslag, stammar, folk och tungomål. Det blir från judarna, det blir från Israel, det blir från Efraim. Men tillsammans med denna kvarleva förenas och byggs upp ett folk, ett rike som är den sanna Davids hyddan eller Davids riket. Och det är alltså Guds sanna folk. Och detta betonar ju, som ni kanske minns, aposteln Jakob i Apostlagärningarna 15. Han hänvisar till det profetiska löftesordet om att Davids fallna hydda ska byggas upp igen. Amos 9 kapitel från den 11 versen. Och säger att det har gått i fullbordan. Och går i fullbordan nu när inte bara en kvarleva av judar har kommit till tro. Och låter sig regeras av David, av Messias, av Kristus. Utan också de hedningar som genom Paulus och Barnabas förkunnelse har kommit till tro. Och förenats med samma folk och inympats i samma rike, i Guds sanna Israel, i Guds sanna folk. Och där har vi då det rike som aldrig går under, det eviga riket, det eviga fridsriket. Om den friden, om det riket, säger ju Jesus själv, kungen själv, det kan inte ses med ögonen. Och det är ganska ofattbart att så många inte kan läsa en sådan enkel sats precis som den står. Man läser som om det hade stått: det kan ses med ögonen. Men Jesus säger: det kan inte ses med ögonen. Och det betyder att det är inte ett rike av samma slag som Davids riket under gamla förbundets tid. Ett nytt förbund har nu gått in. Och detta nya förbund proklamerar också Jeremia i 31-34. Det är ett nytt förbund där Guds riket inte syns och framträder på det yttre sätt som under gamla förbundets tid. Det är inte de yttre gränserna och den sammankoppling med yttre ting, med yttre städer, yttre land, yttre folk, en viss levisk stam och så vidare, utan det är ett andligt rike som icke kan ses med ögonen. Samma sak proklamerar ju Jesus när han sitter med den samaritiska kvinnan vid Jakobs brunn i Sykar. Hon undrar vad riket egentligen är, om det hör ihop med det här berget som de hade alldeles ovanför sina huvuden. Eller om det är som judarna säger, berget Jerusalem. Och Jesus säger: den tid kommer, ja, den är redan inne. Då sanna tillbedjare ska tillbedja det här eller det där, utan i ande och sanning. Ja, detta var en liten utflykt om vad som sedan händer med Davids riket. Det yttre riket som ses med ögonen, det upphörde alltså 586. Vad hände då med Jeremia? Ja, han sitter i fångenskap när staden intas. Han blir befriad, och vi ska se lite närmare på det här sen. Och den babyloniske guvernören, han låter en person som heter Gedalia få bli förvaltare för den lilla kvarleva. De få som får finnas kvar, de flesta deporteras ju. Och de upprättar då ett centrum norr om Jerusalem. En plats som heter Mispa. Inte så långt ifrån Betel. Och Jeremia, han förs dit. Han blir alltså kvar och han blir skonad. Men efter 3 månader, redan i oktober, så kommer det en person som heter Ismael och mördar denne guvernör och går mycket grymt och hårt fram. Och det leder till att man fruktar en vedergällning från Babels konungs sida. Jeremia träder upp och säger: ni ska inte frukta, var lugna och stanna kvar här. Men många säger: nej, vi måste fly, vi måste till Egypten. Och profeten säger med bestämdhet att enligt Herrens ord så väntar olycka om ni drar iväg till Egypten. Vi ska stanna här. Men man bryr sig inte om Herrens ord. Man bryr sig inte om vad Jeremia säger. Och med våld, med tvång, tar man med sig både Jeremia och Baruk när man drar ner till Egypten. Sen får vi veta lite grann om vad hur Jeremia predikar när han kommer ner till Egypten. Och sedan är Jeremias bok slut. Jeremia kan ha dött strax därefter. Det vet vi inte. Vet inte hur länge han levde kvar där nere. Men han fördes alltså mot sin vilja och med tvång ner till Egypten i slutet på år 586. Och då har vi inringat Jeremia och hans tid. Vi kan alltså säga att han är profetiskt verksam mellan åren 627 och 586. Nu ska vi då se på texten och se vad det är som gör att denne profet kan träda fram och förkunna i denna svåra tid. Och då går vi till första kapitlet. Vi får veta i första versen att Jeremia var prästerlig släkt. Att han hörde ihop med prästfamiljerna som bodde lite nordöst om Jerusalem. I en plats som heter Anatot i Benjamins land. Och han blir tagen av Gud som profet. Han blir gjord av Gud som profet. Och så gör ju Gud nästan genomgående med profeterna. Han tar dem till sina språkrör. Han gör vissa personer till sina munnar. Och det sker tydligen med Jeremia när han är ganska ung. I varje fall tycker Jeremia själv att han är ung. Han säger: ack, herre, herre, se, jag förstår inte att tala, ty jag är för ung. Om jag skulle fråga de yngre här om ni känner någon annan profet som har försökt med samma ursäkt, så kanske några skulle svara Mose. Mose kunde inte precis säga att jag kan inte gå och tala till mitt folk i Egypten och tala till farao, för jag är för ung. Hur gammal var Mose när han kallas till profet? Han är 80 år gammal. Han hade varit i Midjans land från det att han var 40 år och i 40 års tid. Man kanske inte tänker alltid på det, att när han drar skorna av sina fötter vid den brinnande busken vid Sina i berg, då är han 80 år gammal. Men han har ju en bror som kunde hjälpa honom som heter Aaron, och han var visst 83 år gammal. Mose kunde inte säga: jag är inte för ung, skicka någon annan. Men han har det gemensamt med Jeremia att han säger: skicka någon annan, jag kan inte, det går inte. Och egentligen så har ju på ett sätt både Mose och Jeremia rätt. Det går inte. Mänskligt sett är det totalt omöjligt. Och i kraft av mänsklig förmåga och med hjälp av de mänskliga resurserna så är det ju alldeles omöjligt. Det går inte att förkunna Guds ord utifrån människans tankar. Det är ju vad de falska profeterna tror. De predikar vad som uppstiger i deras eget hjärta. Deras eget hjärtas tankar förkunnar det. Men inte mina ord, heter det ju. Och nu säger också här Gud till Jeremia: säg inte jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Han ska alltså inte tala sina egna ord, utan de ord som han får ifrån Herren. När Mose inte vill gå, så kanske ni kommer ihåg att han skyller på att han är så dålig talare. Och det är ju fint, det brukar ju många predikanter också säga, särskilt de som tycker att de är riktigt goda talare, att jag är ju ingen talare. Men jag ska försöka, eller vad man säger på norsk, jag ska pröva och säga några ord. Och det låter ju ödmjukt och bra. Mose, han säger att han har trög tunga. Men han måste läxas upp. Han måste undervisas av Gud. Det hänger inte på dig. Och vem är det egentligen som har givit dig tungan? Vem är det som har skapat dig? Vem är det som har all makt och alla resurser? Fattar du ingenting? Och han blir ordentligt näpst av Gud. Och sedan så ordnar ju Gud så att han får Aron till hjälp. Så Aron i sin tur blir Mose mun. Och då heter det att då ska du i förhållande till Aron vara som Gud. Och Aron ska vara i förhållande till dig som din mun. Därmed får vi definitionen på hur det fungerar med inspirationen och med profetens undervisning. Han är bara mun åt Gud. Och det ser vi nu mycket tydligt här redan i Jeremias första kapitel. Han får orden ifrån Gud. Han tänker inte ut dem själv. I fjärde versen står det: Herrens ord kom till mig. Det är alltså inte så att Herrens tankar steg gradvis upp utifrån mitt inre. De kom till mig. Han sa det: förrän jag danade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och förrän du lämnade moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Så långt innan Jeremia har tänkt ut någonting och kunnat någonting, så är han av Gud utvald, utsedd att bli en profet för folken. Och i nionde versen så heter det: Herren räckte ut sin hand och rörde vid min mun. Och Herren sa det till mig: se, jag lägger mina ord i din mun. Så var det. Herren överbringar sina ord och sin undervisning till profeten. Han ska alltså bara vara en mun för vad Herren har talat. Och vi får se här nu i profetboken, som jag redan sa förut, att Jeremia, trots motståndet och trots dödshot emot sig, så är han verkligen Herrens mun. Järvt och frimodigt talar han de obehagliga sanningarna till konungar och folk. Men när han sitter med sig själv och när han ser på sig själv och låter sina egna tankar prägla honom, ja, då blir han förskräckt, då blir han vek, då blir han förfärad, och som jag sa förut, han till och med förbannar sin födelsedag. Och så är det. Det är klart besked till oss, och många kan väl betyga att det också förhåller sig så av erfarenhet, att utan Guds ord är vi oerhört svaga. Ingenting. Vi kan inte uppehållas, vi kan inte stå fasta, vi har inte inspiration och frimodighet utan ordet. Men med ordet skänkes en kraft och en vishet och visshet och frimodighet. Det är endast ordet som uppehåller oss. Jeremia, han ska tala vad än Herren befaller honom. Det läser vi i sjunde versen: säg inte jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Och i 17:e versen så står detsamma en gång till. Omgjorda nu dina höfter och stå upp och tala till dem allt vad jag befaller dig. Var inte rädd, var inte förfärad för det. Och vi kan slå upp det 15:e kapitlet. Där står det i den 16:e versen. När jag fick dina ord blev det min föda. Ja, dina ord blev för mig mitt hjärtas fröjd och glädje. Herrens ord är hans föda, är hans hjärtas fröjd och glädje. Vi kan bläddra fram till det 20:e kapitlet. Ett kapitel som handlar om hur en präst som heter Pashur, eller om vi så vill Pashur, hur han låter prygla profeten och sätta honom i stocken i övre Benjaminsporten till Herrens hus. I det kapitlet så klagar Jeremia, och vi kan läsa från den 7:e versen. Du, Herre, övertalade mig och jag lät mig övertalas. Du grep mig och blev mig övermäktig. Så har jag blivit ett ständigt åtlöje var man smädar mig. Det vill säga, han har inte genom sin egen vilja och sitt eget val blivit profet. Utan det är Herren som har övermannat honom och gjort honom till profet. Och det, då menar profeten när han här klagar att då är det ju Herrens fel att han får lida all den här smäleken och bli ett ständigt åtlöje. Han säger 8:e versen, ty så ofta jag talar måste jag klaga. Jag måste ropa över våld och förtryck. Ty Herrens ord har blivit mig till vanära och hån beständigt. Här ser vi alltså att det goda och kraftiga Gudsordet som är oss till lycka och fröjd, som profeten själv säger, mitt hjärtas fröjd och glädje. Det betyder inte att det blir fröjd i yttre mening så att vi blir fria från åtlöje och smädelse, vanära och hån. Utan det går nästan parallellt. När man har fått detta ord och smakat dess godhet och den sanna friden som icke kan ses med ögonen, så följer automatiskt hån och smälek och åtlöje från detta rikes motståndare, från djävulen, från världen och det egna köttet. I 9:e versen står det så: men när jag sa det, jag vill inte tänka på honom eller vidare tala i hans namn. Han märkte ju att så snart han talar vad Herren har sagt så blir han smädad och förföljd. Och dessutom så är ju Herrens ord till honom obekväma. Han är ingen lyckoprofet som de falska profeterna som slätar över och som säger shalom, shalom, och dock var där ingen shalom. Eller som det står i den svenska översättningen, frid, frid, eller allt står väl till, allt står väl till, och dock stod inte allt väl till. Det är inte så farligt, sa de falska profeterna, men Jeremia måste förkunna detta fruktansvärda domsord. När han då tänker, jag vill inte tänka på honom eller vidare tala i hans namn, så kunde det kännas från hans eget inre och från hans eget kött. Då säger han, då blev det i mitt hjärta som om där brann en eld instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig för att uthärda den, men jag kunde det inte. Vi ska också se på några av Herrens löftesord till profeten. Och det är ju löftesordet som är hans tröst när han nu får detta svåra uppdrag. Uppdraget att rycka upp och bryta ned, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Det står i den 10:e versen i 1:a kapitlet. Jag sätter dig idag över folk och riken för att du ska rycka upp och bryta ned, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Det låter ju märkligt. Det är ungefär samma uppdrag som Jesaja fick. Han skulle också framföra domen och förkunna så att det innebar folkets definitiva förhärdelse. Du ska förkunna så att de inte förstår, så att de inte hör, så att de inte ser, sades det ju till Jesaja. När nu Jeremia får detta svåra uppdrag, då får han samtidigt löftesord ifrån Gud om hjälp. Redan 8:e versen heter det: frukta inte för dem, ty jag är med dig och vill hjälpa dig, säger Herren. Och ett sånt ord är mera värt än guld. Det är bara det att profeten och vi andra, vi är så svaga att hålla fast vid löftesorden och våga lita bara på ordet som vår hjälp och som vårt svärd. Räcker det med ett sånt här löfte? Herren lovar också ännu tydligare sin hjälp i slutet av kapitlet. I vers 18 och 19 heter det: jag själv gör dig idag till en fast stad, till en järnpelare, en kopparmur mot hela landet. Mot juda kungar, mot dess förstar, mot dess präster, mot folket i allmänhet. Så att det inte ska bli dig övermäktiga om det vill strida mot dig. Ty jag är med dig, säger Herren, jag vill hjälpa dig. Och det var säkert dessa ord som gjorde att profeten kunde säga de sanningar han säger rakt i ansiktet på såväl Jojakim som Sidkia, när de hotar att döda honom. Han viker icke en tum. Den profet som när han lämnas och sig själv är mycket svag och klentrogen, men när han ser på ordet och inte kan annat utan måste förkunna ordet, då står han där som en fast stad, som en järnpelare, som en kopparmur mot hela landet, mot juda kungar, mot dess förstar, mot dess präster, mot hela folket, så att de inte kan bli honom övermäktiga. Kraften i ordet blir också betonad. Redan här i 1:a kapitlet heter det i den 12:e versen i samband med en bild. Gud undervisar ju ofta med bilder. Han tar fram en bild och så låter han den bilden eller en handling ihop med något konkret ge klara besked om vad som är sanningen och Herrens vilja. Han kan låta profeten slå sönder en kruka och så får man höra av Herren varför han fick göra det och vad det innebar. Här så låter han profeten se en gren av ett mandelträd, står det i 11:e versen. Och i 12:e versen får vi veta varför han fick se just ett mandelträd. Du har sett rätt. När han nu säger vad han har sett: du har sett ett mandelträd, du har sett rätt. Ty jag skall vaka över mitt ord och låta det gå i fullbordan. Genom att ordet för mandelträd består av samma hebreiska konsonanter som det hebreiska ordet för att vaka över, så låter Gud honom se just ett mandelträd. Så inskärper detta att precis som du har sett ett mandelträd, det är liksom bokstäverna för ordet vaka finns med, så skall jag vaka över mitt ord och låta det gå i fullbordan. Det vittnar alltså om ordets kraft. Gud vakar över sitt ord. Det går i fullbordan. Inte ett enda ett ord från Herrens mun faller till marken tomt. Inget enda ord vänder tillbaka fåfängt. Guds ord står upprätt till evig tid. Står det i Jesaja 40, vers 8. Eller Guds ord förblir evinnerligen. Jakob, det betyder att det blåser inte omkull. Det faller inte, det kan inte fällas, det kan inte motsägas, motbevisas, göras om inte. Ty det är inte tomt, utan det är fyllt av Guds, den helige andes kraft. Det är därför som det också går i fullbordan. Det har sin fullbordan innesluten i sig. Vi kan slå upp ett annat ställe som vittnar om Guds ords kraft. Det är 23 kapitlet, 29 versen. Vi kan läsa versen innan också. Den profet som har haft en dröm, han må berätta sin dröm. Och den som har mottagit mitt ord, han må tala mitt ord i sanning. Vad har halmen att skaffa med säden, säger Herren. Är inte mitt ord som en eld, säger Herren, och likt en hammare som krossar sönder klippor. Så är det med Guds ord, sanningens ord. Och det ställs i detta 23 kapitlet emot det falska profeternas ord, som bara är luft, är bluff, inte har någon kraft och har ingen hjälp. Utan endast den kraften att förblinda och förföra. Ja, kanske vi ska fortsätta på den här tråden nu lite grann. När vi har pekat ut något av innehållet i kapitel 1. Att tala lite mer om de bilder som förekommer. Och som används i undervisningen. I första kapitlet mötte vi bilden med mandelträdet. Det kanske heter mandelträd också på norska. Det finns en bild till i detta första kapitel. Och den bilden åskådliggör den invasion som ska komma. Hur fiendearméer ska komma svällande in i landet och förstöra och fördärva Guds plantering på grund av folkets avfall och ondska. Det får profeten veta redan i samband med sin kallelse. Och det möter vi i den 13 versen. Herrens ord kom till mig för andra gången. Han sade, vad ser du? Jag svarade, jag ser en sjudande gryta. Den syns åt norr till. En gryta som där det kokar över, som det gör när jag ska hjälpa till i köket. Och på samma sätt så ska fienden välla fram. Förklaringen ges i nästa vers. Herren sa det till mig, ja, från norr ska olyckan bryta in över alla landets inbyggare. Du ser, jag ska kalla på alla folkstammar i rikena norrut, säger Herren. Och det ska komma och resa upp var och en sitt säte vid ingången till Jerusalems portar. Och mot alla dess murar runt omkring och mot alla Judas städer. Och jag ska gå till rätta med dem för all deras ondska. Därför att jag har övergett mig och tänt offereld åt andra gudar. Och tillbett sina händers verk. Den här sjudande grytan i norr vittnade alltså om att fienderna skulle komma norr ifrån. Och så var det. Från norr kommer alltid världsmakten. Det går inte så lätt att tåga från Nineve eller Babel rakt över öknen. Utan man följer de båda floderna, Efrat och Tigris, upp emot deras källor. Och så viker man av neröver och tågar genom Libanon och så ner. Därifrån kommer man. Och det här betyder ingenting annat än att ett redskap bestående av massa folkslag kommer där norrifrån. Och längre fram får profeten mera kött på benen. Får får veta lite närmare vad det är för fiender. Det upprepas gång på gång. Och sen framåt 25 kapitlet så sägs det rakt ut att det är Babel. Det är den stora världsmakten Babel. Det är Nebukadnessar som ska komma. Och han kommer inte bara godtyckligt och av en slump. Ingenting sker här i världen av en slump. Gud, han är herre som styr historien och länkar allt sammans efter som han ser att det passar. Där det ska ske olycka eller där man ska bli räddad, det är han som har allt i sin hand. Och därför kallas dessa grymma herrar som kommer för Herrens redskap, eller som i Jeremia, Herrens tjänare. Nebukadnessar är Herrens tjänare, det vill säga han kommer för att straffa folket på uppdrag av Herren. Och redan vid kallelsen 627 så avbildas denna makts ankomst med bilden av en sjudande gryta, en gryta som kokar över. Och det var ju typiskt för världsmakten både Assur och Babel att man ockuperar område för område och så använder man sig av de ockuperade områdenas folk. Så det blir verkligen en här bestående av människor från alla möjliga riken och stammar. En mycket blandad folkhop som kommer och som får utföra vredestolen. Ja, vi har bara hunnit med två bilder tror jag hittills, om mandelträdet, om den sjudande grytan som vi har i kapitel 1. Och vi måste nog stanna här nu för att ge vi oss in på en rad andra bilder så kommer det att ta några minuter minst i anspråk och då kommer det inte med på bandet. Så vi fortsätter då imorgon om Gud vill. Och ska då börja med att se lite på en del andra bilder som förekommer i profetboken för att åskådliggöra vad Guds ord har att säga till oss. Därmed får jag tacka er för ikväll.